Du lyssnar till Äntligen söndag, en podd från Betel Runemo. Vi hoppas att du ska bli välsignad av det här budskapet. För mer info, www.betelrunemo.se. Var välsignad.
Jätteove skojade lite med mig här om dagen och sa att han och jag, vi ska ju vara ansvariga för kvällens program här. Så sa han att vi skulle sjunga duett, sa han ikväll. Ja. Och jag tror ju inte att det var riktigt allvarligt menat, utan han är ju lite av en skojare också. Va? Men jag fick lite kamp över det där, så i natt när jag drömde, förstår ni, så hade jag en fruktansvärd mardröm. Jag brukar drömma ibland, ni såg i Trosknistan här, jag drömde att jag var på Arlanda och slavat bort mitt bagage och så. Va? Och så drömde jag i natt att jag stod inför en stor folkskara. Och jag skulle sjunga för dem, förstår ni. Och jag blev så rädd och jag blev så uppjagad där, va. Och jag tänkte, vad ska jag sjunga? Och Jätteove, han liksom bara stod och tittade där, va. Ja, ska se hur det går för David. Ja. Ja. Men till slut så kom jag på den där When I take my vacation in heaven, what a wonderful day it will be. Sitting down at the bank of the river, hearing angels. Jag minns inte vad det var mer sedan. Så att de tyckte det var riktigt bra, va? Så jag vaknade upp och kände att ja, men det gick ju det också på något sätt. Jag vet inte vad Jätteove säger om det, men hur som helst så är det. Jag ska tala lite idag om förnyelse. Förnyelse och förvandling. Förnyelse och förvandling. Jag har lite små bilder här. Jag vet inte om vi kan få fram det. Jag skickade det vidare här. Men jag ska läsa ifrån Romarbrevet, det 12:e kapitlet. Romarbrevet, det 12:e kapitlet. Och ska jag gå vidare utifrån den här texten och ge lite Guds ord också här idag. Jesus, jag bara ber dig. Du ska välsigna det som jag känner att du ändå har lagt på mitt hjärta att förmedla den här eftermiddagen, Jesus. Så som våra hjärtan var öppna och mottagliga under första passet här, Jesus, och vi tog emot det budskapet med glädje. Låt också det som jag delar den här stunden få vara någonting som kommer från dig, inspirerat av den helige ande. Tack Jesus att jag får stå där liksom mellan himmel och jord och bara känna att jag får vara en kanal för det himmelska. I Jesu namn. Amen. Amen. Det här är välkända verser som vi ofta läser och delar med varandra. Jag vet inte, Jätteove, läste du från Kärnbibeln idag eller? Men vi har gjort en del resor tillsammans och jag vet att Jätteove ofta läser Kärnbibeln. Hur många känner till Kärnbibeln? Den har ju nu kommit ut. Jag tror det finns någon tryckt upplaga. Och även en hel del av Gamla testamentets böcker börjar komma nu. Och det är en jättebra bibelöversättning. Mycket förklarande. Den ligger ute på online så du kan slå på den via Google. Kärnbibeln heter den. Och läs den gärna tillsammans med andra översättningar. Men hela tiden så har den en förklarande text. Och det gör det väldigt lätt att förstå liksom bakgrunden också. Så jag läser lite från Kärnbibeln. Ifrån Romarbrevet 12, 1 och 2. Jag ber er, säger Paulus. Och där säger Kärnbibeln att han menar, jag står enträget vid er sida och uppmuntrar och förmanar er. Alltså det är ett starkt uttryck när han säger, jag ber er. Jag verkligen uppmanar er. Jag verkligen förmanar er. Därför, mina syskon, bröder och systrar i tron, vid Guds barmhärtighet, att bära fram, det vill säga ställa fram era kroppar till ett levande. Och där har Kärnbibeln, inom parentes, skrivit livslångt heligt offer som behagar Gud. Är det bra ljud där nere eller tycker ni att det är för högt? Det är bra. Detta är er äkta. Ordagrant, logiska, rimliga, rationella, förnuftiga tjänst, Guds tjänst. Anpassa er inte, det vill säga låt inte ert sinne, era tankar och er karaktär formas efter den här tidsåldern. Det vill säga detta världssystem och det sätt att tänka och agera. Utan låt er förvandlas. Och här används då ett grekiskt ord som heter metamorfo. Och det har ni hört talas om, va? Jag tror att det var väl Egon Sandström använde ju ofta de här grekiska orden. Jag tror Kurt, visst var det väl så han körde mycket med det här metamorfo. Metamorfo. Det är samma ord som används när det talas om förvandlingen på förklaringsberget. När Jesus tillsammans med ett par lärjungar förvandlades. Då användes det metamorfo. Och jag kan ju ingen grekiska, men det behöver man inte kunna idag. För det finns ju så väldigt många bra ordböcker och förklaringar. Men precis som du anknöt lite grann till det, så har det ju ofta en förklarande ord som ligger lite djupare än bara att översätta det med en förvandling. Det är alltså en total förändring av hela vårt sätt att agera. Utan låt er förvandlas, alltså inta en helt annan form genom sinnets, eras tankars förnyelse, så att ni kan avgöra, det vill säga pröva och undersöka vad som är Guds vilja, det goda och välbehagliga och fullkomliga. Och här i kärnbibeln så har de lagt in just den här bilden på fjärilen och tagit det som ett exempel på hur en fjäril förändras från att ha varit en puppa till att bli en fullkomligt, ja, fantastisk varelse med färger. Och det står så här: en fjäril genomgår en fantastisk förvandling. Förutom den fysiska förändringen där vingar växer fram får den också nya tankar. Man kan inte vara så stor hjärna, men den får nya tankar så att den kan flyga istället för att kravla på marken. Ja, det är ju en otrolig förändring, va? Att gå ifrån att vara en liten puppa som inte är något vacker för det mänskliga ögat till att bli en sån fantastisk liten varelse som med sina vingar kan flyga och glädja varenda en som är en fjärilskåda. Det är du, Johnny, va? Har mycket fjärilar där uppe i Gäddighet. Ja, så att den bilden finns med oss när Paulus talar här om att förnyas, att förvandlas, att bli någonting nytt, va? Och det är ju så att vi behöver leva i en ständig förnyelse. Alltså det budskap som Gert-Ove talar här om idag, när han oroas över att vi liksom, ja, vi stänger, vi lägger locket på, vi nöjer oss lite grann med det vi har upplevt och vi vill inte kanske stå kvar vid det som en gång var det signifikativa för en pentekostel eller för människor som har fått uppleva andens dop och andens verkningar i sitt liv. Alltså det vi sysslar med här, många i kristenheten har väldigt liten förståelse för det. Ja. Men det finns en väldig längtan hos väldigt många människor i Sverige. Och man märker det speciellt med de människor som en gång i sitt liv har fått uppleva lite grann utav väckelsen och druckit lite utav det som kallas väckelse och andeupplevelse. Vi nöjer oss inte med att det bara är liksom alltid får vara liksom traditionen och det gamla, utan vi vill leva i förnyelsen. Ja. Och det är likadant med andens dop och upplevelse av den helige ande. Att vi nöjer oss inte att vi en gång i tiden har fått uppleva anduppfyllelse. Utan vi behöver uppleva det varje dag. Att flöda in i det andliga livet och låta det liksom förändra oss. Ibland hör man ju en del som säger att vi måste tona ner det här. Som Gert-Ove sa, vi har det i ett separat rum där, va? För att det kan störa gudstjänsterna. Och så säger en del att det skrämmer bort syndarna om vi har lite karismatik. Och Tordan tycker ju om att tala i tunga offentligt av och till, va? Och någon tycker kanske det skrämmer syndarna. Men skulle det skrämma syndarna, då skulle det vara fullt i kyrkorna i Sverige. skulle ju vara alldeles fullt då om det är så att vi ska, för det är inte så mycket utav tungotal och andeuppfyllelse i kyrkorna idag, så skulle det vara jättemycket folk där. Och här i Lind som och släkt med Gert-Ove som gick hem till härligheten för något år sedan. Han sa, det som drog mig, det är det som då var Maranata-möten här i den här trakten. Det var att de talade i tungor och profeterade, dessa överraskningsmoment. Man visste aldrig när man kom in på ett möte vad som skulle ske. För det var alltid något nytt. Och det var någon som vittnade och det var plötsligt någon som sa, så säger Herren. Och jag minns själv när vi växte upp, Göran och jag, i Pingstkyrkan i Nybro. Vi var små barn och pappa hade lite svårt att få med oss till gudstjänsterna ibland. Men när det var sådana som blev lite anduppfyllda, då tyckte vi barn att det var jätteintressant. Och vi hade en syster i församlingen som hette Signe Sjöqvist. Kom du ihåg henne, Göran? Signe Sjöqvist, hon brukade passa oss när vi var barn. Och ibland så påminner hon oss om att när vi sa till pappa att nu tycker det är så tråkigt på gudstjänsterna, så vi vill inte gå. Och då sa pappa, hur kan ni säga så om denna härliga pingstväckelse som sveper fram över hela vår värld? Hon tyckte väl att det var ett litet andligt språk för små pojkar att fatta och förstå, att vi skulle väl begripa att det här var ju någonting underbart och härligt. Men Signe, när vi gick på mötena, så plötsligt så fick vi höra att det kom ett flödande tungotal. Och så profeterade hon. Och det där tyckte vi, det var spänningsmomentet i möten. När vi gick dit tänkte vi, undra om Signe ska profetera idag. Ja. Och så kom ett härligt tungotal. Det var en del som klagade på henne och tyckte att det var samma tungotal varje gång. Men vi tyckte det var jättespännande när Signe profeterade. Och du vet, när det där tystnade, då blev det också lite glesare i bänkarna. Det skulle bli lite finare gudstjänster. Vi behöver förnyas i den helige ande. Och det räcker inte med bara en liten dusch, tror jag. Utan vi behöver få uppleva det här som det grekiska ordet betyder, metamorfo. En förvandling i vårt sätt att tänka och se saker och ting. Och jag tänkte också, när vi tittar lite grann på det här med förnyelse, så tänkte jag ta bilden av örnen, och vi kan lägga upp nästa bild här. Ung på nytt så som en örn. Ska vi gå till Saltaren? Saltaren 103:5. Där står det så här: han mättar ditt begär med sitt goda, så att du blir ung på nytt så som en örn. Det är psalmisten som säger det. Nu tror jag inte att vi rent fysiskt kan bli unga på nytt igen. Jag sa till Per-Arne här, vår härlige broder Per-Arne, som vi har förmånen att ha som gäst i vårt hem. Och det står att när vi öppnar våra hem och tar emot gäster kan vi få änglar till gäster. Så jag tror vi har fått det. Så sa jag till Per-Arne, tänk om det fanns en maträtt som såldes, som det stod på att när du äter det här, då blir du ung igen. Eller det fanns en dryck att köpa på ICA-affären. Drick den här så blir du ung på nytt igen. Då skulle nog många vilja köpa den. Men Per-Arne sa, jag vet inte om jag skulle vilja bli ung igen. Jag tycker att jag vill inte leva om mitt liv. Jag är tacksam för det som ligger bakom. Det ligger någonting i den mänskliga naturen, det där. Att jag tror ingen av oss egentligen skulle vilja leva om vårt liv och sen har vi hela livet framöver. Vi är tacksamt. Det är på något sätt som att den mänskliga hjärnan ställer in sig på det där. Att vi vet att vi föds, vi utvecklas, vi gifter oss och vi får barn och barnbarn. Och så en dag så ska vi lämna det jordiska. Så den rent fysiska, det kan vi ju bättra på lite genom att motionera lite och hålla oss igång lite. Jag har fått en sån här klocka av mina barn som mäter hur... Nu säger den att jag behöver röra på mig lite mer här, va? Och kolla hur många steg jag går och så där. Så att vi kan ju hålla kroppen i trim. Och det bör vi göra så att vi håller lite längre. Det är också bra. Men framförallt är det den andliga människan. Den andliga. Och ibland möter man en del äldre människor som rent fysiskt sett är väldigt gamla men väldigt unga i anden. väldigt fräscha i det andliga. Därför att de lever nära källan. Och de mättar sitt begär med det goda. För det är ju det handlar om. Det är ju vad psalmisten säger. Mättar du dig med Guds ord? Äter du Guds ord och prioriterar du att komma till bönesamlingar och andliga sammankomster? Ja, då märker du att det bygger upp din ande. Men en del säger att det är så tråkigt. Jag tycker jag behöver inte komma. Ja, därför att de har aldrig mättat. De har inte den där hungern. De har inte den där törsten. Ja, men så lever de också i andliga ökenområden. Men vet, har du fått dricka av källan med det levande vattnet, så känner du, oh, det mättar dig. Och du känner dig på ung igen. Och nu blir jag nästan salig här och tar ett litet fröjdesprång. Och det är märkligt med örnen som lyfts fram både av psalmisten, utav profeterna, som en bild på ett djur som kan förnyas och förändras. Jesaja säger så här: men det som hoppas på Herren får ny kraft. De lyfter med vingar som örnar och de skyndar och stad utan att mattas. De färdas framåt utan att bli trötta. Ja, det är ju en fantastisk text, va? Det som hoppas på Herren. De får ny kraft. De förnyas. Det talas om kungsörnen, läste jag. Googlade fram det. Hur den kan glidflyga så oerhört snabbt. Att den kommer upp nästan till 200 km hastighet. Och det är väl nästan fortare än vad din bil går, Samuel. Nästan. Har du kört i 200 någon gång? Nej, det behöver du inte bekänna här. Men den glidflyger så snabbt. Och där säger en kungsörsforskare att han har sett till och med hur en kungsörn lyckades flyga ifrån en falk. Och falken är ju väldigt snabb. Bara boet, om vi tar nu lite grann ifrån örnen, ett kungsörnsbo. Vet du, Jatov, hur mycket sånt kan väga? Nej. Gissa! 400 kilo. Ja. Men det står 1 ton här. Ja. 1 ton, det är 1000 kilo. Så mycket kan ett kungsörnsbo väga. Den satsar hela sitt liv på boet. Och det som är märkligt också med kungsörnarna är att de har en parbildning som är livslång och häckar oftast i ostörda höglänta skogs- och bergsområden, står det här. Med sin skarpa blick uppfattar den rörelse i hela vegetationen. Och jag har skrivit här: sover den aldrig? Den tycks alltid vara vaksam. Det är något märkligt med örnen, därför lyfter Bibelns författare fram den vid flera tillfällen. Ja, vi mättar vårt begär med Guds goda och så upplever vi får ny kraft. Det står att den breder ut vingarna och den flyger med de varma vindarna utan att behöva anstränga sig. Det är helt otroligt. Den utnyttjar de varma vindarna att kunna glidflyga. Så den behöver inte anstränga sig så där väldigt mycket. Och då tänker jag på det som du, Jatove, var inne på också. Den helige ande. Den beskrivs ju ibland så som en vind som kommer och hjälper oss. Och det står att den helige ande, eller anden, hjälper oss i vår svaghet. Ty vi vet inte, står det i Romarbrevet 8, vad vi bör vädja om, men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och det är där tungotalet är så berikande. Och en del, och det, även Paulus hade ju den samtalet med dem, att hur ska vi använda oss av tungotalet? Är det bara så att det är en av de 9 nådegåvorna, så att det ska uttydas varje gång någon talar i tungor? Det är en del av tungotalet. Men Paulus, han säger så här: jag är glad att jag talar i tungor mer än ni andra. Så jag kan inte förstå att man i vissa kyrkor har lämnat det här som är en sån kraftkälla. Och ditt eget, ja, vi är ju också en del av det i pingströrelsen. Att man har liksom i många sammanhang plockat det lite vid sidan. Jag minns när jag fick uppleva andens dop. Det var en ungdomsväckelse som gick igenom pingstförsamlingen i Nybro när jag var i bara 10-årsåldern. Och ungdomspastorn, han förstod, grabbar, ska ni klara er i skolan och i livet så behöver jag be er igenom till andens dop. Ja. Och jag begrep ju knappt vad det var, va? Men jag ville ha tag på det där som han talade om. Och han sa, ni är på knä med er ungdomar. Så ska vi be er igenom. Och det skedde ingenting de första dagarna, men det var en hel serie vi hade där. Och så plötsligt så upplevde jag, jag fick några ord och talade i tungor. Och jag blev så förnyad. Och jag kände att jag fick en sån kraft och frimodighet. Och när jag kom till skolan nästa dag så kände jag mig mycket frimodigare. För jag hade fått uppleva dopet i den helige ande, så ung jag var. När har vi det gett, Ove? Nu måste vi bedja igenom dem till andens dop och vi ger oss inte. Och det är inte det som att vi liksom, ja, försöker lära dem att tala tungt, utan det kommer så som en kraftkälla inifrån. Och vi behöver det mer än någonsin. Så tala i tung och mycket. Sen om du träffar folk ute på stan så kan du ju tala visdomsord och ge dem. Men jag tror att det skrämmer inga syndare. Tvärtom så tror jag det drar dem. Precis som när man var liten och du vet det brann någonstans, va? Om man satte sig på cykeln eller mopeden. Nu ska vi åka dit och titta vad det är som sker. Så är det också. Där det sker lite grann, där dras människor. Sen behövs det en balans och en sundhet i allting. Det är ju självklart. Men vi behöver den helige ande. Och förnyelse, det har väldigt mycket med den helige ande att göra. Väldigt mycket. Vi kan inte tala om förnyelse och förvandling om vi utlämnar den helige ande. För det är bristen på den helige andes utrymme som gör att det sker så lite. Och det är som du sa, Jatove, den helige ande tvingar sig inte på någon. Tvingar sig inte på någon, utan han inbjuder oss. Och jag tänker på den här som jag hörde, nyfrälste, jag tror det var hemma i Nybro, som blev frälst och så blev han döpt i vatten. Han ville liksom följa Jesus och så sa pastorn att sen är det så fantastiskt, sa han, att man kan uppleva dopet i den helige ande. Jag anmäler mig till det också, sa han. Han trodde att man kunde anmäla sig på samma sätt som när man blir döpt i vatten. Jag anmäler mig till andens dop. Men jag tycker det ligger väldigt mycket i det där. Om du inte har upplevt det här, tror jag vi har upplevt det allesammans. Men låt det inte komma på sidan av, utan bli en del i vårt dagliga gudstjänstliv. Jag talar mer i tungor än i alla andra, säger Paulus. Och vi förnyas. Jag märker det själv när jag är i bön. Ja, efter en stund så liksom orden tar slut, va? Och då får man liksom, ja, men då blir det lättare att bedja. För då har vi inte vårt förstånd riktigt med våra tankar och som styr det, utan då är det vår ande som kommunicerar med himlen. Och så känner vi att det bara öppnar sig och vi får kraft. Det är egentligen det som är egentligen kännetecknet. Så vad är tecknet på den heliga? När jag var ung så hörde man alltid det är tungotalet. Men framförallt så är det ju, ni ska få kraft. Ni ska få kraft att bli mina vittnen. Så tecknet för dopet i den helige ande är inte främst tungotalet. Det är en del av det. Men det är att du får kraft från höjden att bli ett vittne för Jesus. Sen är det någonting väldigt märkligt med örnen också. Den älskar stormen, läste jag. Den älskar stormen och den kan stå stilla mitt i stormen. Och där är det ju nästan som man skulle vilja göra som Yngva. Lägga sig ner på golvet och vila lite grann. Tänk att man mitt i stormen kan få uppleva vila. Så är det. Du vet, det står om Paulus. Jag tycker det är så intressant. Vi gör ju också resor i Paulus fotspår. Det är ju det är så underbart. Och få göra de där resorna och påminna. Man kommer till Filippi, man kommer till Aten, man kommer till Korint, man kommer till Thessalonika. Och man lever sig in och gräver sig ner i de här texterna. Och man liksom förstår kontexten av detta. När Paulus verkade så skedde det någonting. Men det var inte alla som talade väl om Paulus. Ska vi inte tro att han liksom bara flödade fram på någon räkmacka. Utan det var storm. Och det var motstånd. Men mitt i allt detta så kunde han vila. Du ser när han var ute på den där båtresan. Och då stormade det rent fysiskt också något alldeles oerhört. Och de misströstade om livet. Vad gjorde Paulus? Ja, han låg och sov. Ja, därför att han förtröstade på Herren. Och Kurt var ju inne på det när han ledde bönen här. Om Paulus, att Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer. Det är väl roligt när det blir lite ovanliga under. Jag tycker det är väl alldeles för lite under överhuvudtaget. Så det är knappt vi ser några vanliga under heller. Va? Men borde se vanliga och ovanliga under. Vore väl underbart. Och så står det, man tog till och med dukar och plagg som hade rört vid hans hud. Och lade på det sjuka och sjukdomarna lämnade dem och de onda andarna får ut. Och det kan ju mycket väl vara så att Paulus, det var svettigt och det var varmt och han hade svetteduk och han takade svetten och folk tog reda på det där. Och så tog de till de sjuka och så lade de där dukarna på de sjuka och så blev de helbrejda. Men det blev otroligt motstånd på vissa ställen. I Efesus, en del av er har varit med där. Vi hade en Align-konferens där och de har ju grävt ut Efesus. Hur många av er har varit i Efesus? I ruinstaden Efesus. Det är en utav mina älsklingsplatser att komma till. För där var ju Paulus nästan ett par år. Han var i Tyrannus lärosal och han fick lärjunga. Och det var så många som vanns för Jesus i Efesus. En stor församling och Efesus var ju en av de mest betydelsefulla städerna. Men det blev ju ett sånt oerhört motstånd. Därför att de som tjänade pengar, de upplevde att de blev hotade. Hela deras industri blev hotade. För de gjorde ju de här avguda bilderna till Artemis. Artemis-templet låg ju i Efesus också. Och det står hela staden kom i uppror och folk rusade alla på en enda gång till den stora teatern. Och där har jag stått och talat på den där teatern. Den som utgår efter. Och vi har haft sångar som, det är ju så fantastiskt när man åker på de här resorna. För de hade ju inga högtalare som vi har. Men de visste hur de skulle bygga för att det skulle bli en fantastisk akustik. Så står man på rätt plats. Och man kan tänka sig då att det kunde vara 10-20 tusen som satt som åhörare. Och man bara knäpper lite med fingrarna, så här, tyst lite grann. Så hörs det längst upp på teatern. Så fantastisk byggnadskonst. De var inte dumma, människorna för 2000 år sedan. Men nu var det ett stort uppror i hela staden Efesus. Därför att det hade skett så mycket och det blev en utmaning. Men Paulus, alltså jag vill gå in och tala till dem. Ja, men då så sa de andra som var nära honom och sa att jag tror inte det är rätt tillfälle nu, Paulus. Nu vet de inte vad de gör. Så de räddade faktiskt livet på Paulus och drog honom därifrån. För man vet aldrig vad de skulle ha gjort. De kunde faktiskt ha dödat honom om man hade gått in på teatern och mött de här våldsamma. Det var väl säkert köpmännen som förlorade på grund av att de inte, deras business gick så bra. Så mycket påverkade hela samhället när evangelium predikade. Och jag tror att evangelium, när det liksom får tag och vi får uppleva den här förnyelsen, det påverkar hela området. Kan påverka hela den här bygden. När Wesleys, bröderna Wesley, var i England. Och det var en sån enorm väckelse. Och de predikade evangelium, de var ju döpta i den heliga ande också. Och det skedde ju väldiga under och tecken genom deras gärning. Fast de var såna otroliga skriftlärda alltså i texterna och kunde lägga ut Guds ord. Bröderna Wesley, John Wesley och Charles Wesley. Men man talar om England före Wesley och efter Wesley. En sån markant skillnad blev det i samhället att det fanns en tid före och det fanns en tid efter. Därför att väckelsen hade berört dem. Behöver vi uppleva förnyelse?
Amen.
Halleluja, vi behöver förnyas i den helige ande. Vi ska inte vara rädda om det blir lite motstånd. För några år sedan när vi slog på radion så blev vi väldigt överraskade. För de hade gjort en undersökning om trosgnistans mission. Ja, de hade ringt och utgett sig för att vara seriösa journalister som ville kolla upp huruvida trosgnistan trodde på att Gud kunde hela sjuka. Och de ringde ner till Komotobo missionsstation och talade med en av våra medarbetare. Är det sant att Kurt Johansson och Göran Duveskog beder för sjuka? Ja, svarade han där nere, Samuel, det gör de. Ja, hände det att några blir friska? Ja, det hände, sa han där nere. Du vet, de är frimodiga. Va? Hände det att det är några som är AIDS-sjuka som blir friska när de där Kurt Johansson och Göran Duveskog har sina kampanjer? De har glömt bort mig, jag har ju lite, fast jag har ju lite mindre kampanjer, men det var... Ja, det hände. Hur vet ni det? Sa jag. De testas på kliniken och då är de positiva och sen efter förbön har det hänt att de är negativa. Ja, nu vet vi, hade vi ju aldrig kollat upp att det verkligen hade skett så, men det var så han uttryckte sig. Och det blev en väldig storm och det kom på morgonekot på morgonen och jag tänkte det här, det kommer ju att bli lite knepigt för trosgnistan. Kanske Göran och Kurt kunde ha tagit det lite lugnare, tänkte jag. Har inte utmanat så mycket. Men så ringde de ifrån tv också. Och Göran var borta, jag tror Kurt var borta också. Så ringde de till mig och undrade, kan du ställa upp i ett direktsänt tv-program? Och... försvara det här med tron på helbrägdagörelse. För man hade också då kopplat ihop detta med att de har gjort sidansökningar. Samma Mr. Johansson och Duveskog som skriver under en massa sidansökningar och får en massa pengar från svenska staten hävdar att Gud kan bota sjuka. Och det trodde man ju hade upphört på 1800-talet. Ja. Och de ringde till Svenska missionsrådet och sa, hur kan ni ha medlemmar med som trosgnistan i er organisation? De tror på helbrägdagörelse. Men då hade de en vislig generalsekreterare som sa det att ja, men det har vi ju trott på i 2000 år. Och det predikas ju i kyrkorna och nu på söndag så talas det just om helande, sa hon. Så att de fick inget riktigt stöd där. Och så att det är ju en missuppfattning att det skulle ha upphört på 1800-talet att man tror på under. Sen kan man utforma tjänsten på olika sätt. Men jag sa till tv... Ja, jag vet, jag vill inte åka ner, sa jag. För jag vet, man grillas där så får man bara någon minut och så är det munhuggning. Så jag sa till Göran, kan du ta det i så fall? Jag tar det, sa Göran. Jag åker dit. Nu var det inte i tv, men det var på radion istället. Och blev en uppföljning och intervju där Göran gjorde så bra ifrån sig. Där han förklarade vad Bibeln säger. Vi hävdar inte att någon AIDS-sjuk har blivit frisk. Är det sådana som säger det, så tackar vi Gud och vi utesluter det inte. Nej, vi utesluter det inte. Vi tackar Gud för läkemedel. Vi tackar Gud för bromsmediciner. Och vi tror att Gud står bakom det också. För också det kan vi också säga ett slags under, att Gud ger kunskapen och visdomen för människor att kunna både få fram vaccin och medicin. Men ofta är det ju lite biverkningar med, men när Gud kommer in och gör ett direkt under, då är det utan biverkningar. Så det är ännu bättre. Och vi har sett hur Gud gör under. Och då kan man tänka sig att vi blev ju utmanade. Ska vi trä tillbaka och säga det att ja, vi tonar ner det här? Eller ska vi istället säga att vi tror på det här? Och Göran var väldigt frimodig då och han sa att för en journalist att komma in och bedöma kyrkans arbete som inte har någon bakgrundskunskap i det hela, det är ungefär som man skulle sätta en domare på en bandymatch. Här uppe är det ju bandy för hela slanten. En som inte begriper spelreglerna, som inte vet hur många spelare som ska vara ute på plan, och så ska han referera vad som sker på en bandymatch. Det blir ju bara pannkaka alltsammans. Och Göran svarade så bra den där gången så de satte en stor bild på honom på Sveriges Radio. Och han fick Svenska missionsrådet inbjöd oss sedan vid tillfälle vi skulle redogöra för det och sa att vi imponerade hur bra ni svarade och hur bra ni försvarade det här. Vänner, vi behöver inte träda tillbaka. Mitt i stormen, precis som örnen, så kan vi uppleva att den helige ande ger oss hjälp. Om vi, en annan sak, nu ser jag tiden börjar gå här, ni vill ju snart åka och äta. Göran har ju talat om hur god mat det är, va? Det står så här, om ska vi ha en bild till här? Ja, där har vi den. Näbben blir med tiden stel och fjädrarna dallrar. då är det kritiskt. Antingen kommer den att dö eller så förnyas den. Den slår sin näbb mot klippan så att det gamla hårda försvinner. Den drar ut sina gamla fjädrar för att ge plats åt nya fjädrar. Örnen liksom tar en time out, en vila. Den sitter och lutar sig tillbaka tills den får ny kraft. Då kastar den sig ut på vindarna igen. Men det är också en pågående pressprocess där det ständigt släpper ifrån sig gamla fjädrar och förnyas. Vilken bra bild! Ibland blir det så att det kommer in det där lite hårda. Det där lite kalla i våra liv. Och så upplever vi, ja, vi kan inte ta till oss den mat. Vi kan inte ta till oss av Gud så som vi egentligen, för det behövs en mjukhet. Det behövs en finkänslighet. Det kanske gör ont, väldigt ont, när örnen slår sin näbb emot klippan. Det gör ont ibland att formas om, att förnyas, att leva i förnyelse. Man kanske får lämna en del av sina gamla missuppfattningar för att se till att den heliga ande får flöda så att man får ett nytt ljus. Och det är därför vi aldrig blir färdiga med Guds ord. Det är därför vi inte behöver ha de där trosatserna nedskrivna, för vi har ju den här. Och här får vi fortsätta att gräva och gräva. Och ändå så gräver vi aldrig tillräckligt. Det finns alltid mer. Det finns alltid mer mat för den som söker sin kraft ifrån Herren. Vi behöver leva i den här förnyelsen. I Efesierbrevet 4:23. Läs det gärna. Paulus skriver till Efeserna. Låt er förnyas till ande och sinne. Och klä er i den nya människan som är skapad till likhet med Gud. Sann rättfärdighet och sann helighet. Förnyas till ande och sinne. Det är den förändringen och förvandlingen och förnyelsen som vi behöver. Det sker här uppe, men det sker också i vårt hjärta. I det djupaste av vårt inre. De här gudsmötena som du talar om, det behöver vi. Vi behöver det, vi behöver leva ständigt vid källan. Och det är väl ingen av oss som tycker att vi uppehåller oss där för mycket. Nej, snarare för lite. Men låt oss gå tillbaka till det som är källan. Min vän Leif Lövgren, en del av er minns honom säkert. Det är ett år sedan, lite drygt ett år sedan Leif fick flytta hem till härligheten. Och det var tungt för mig som har stått honom väldigt nära under årens lopp. Att se honom brytas ner. Och jag glömmer aldrig den där morgonen när hans dotter ringde. Vi hade varit där flera dagar innan och vi såg att nu gick det sakta ut för. Och så kom jag dit på morgonen och så satt han där i stolen. Ja, nästan döende. Han sa ingenting till att börja med när jag kom in till honom i rummet. Men han kunde kommunicera, han såg att jag var där. Och jag kallade på ambulans och ambulansen tog honom. Och så när de lyfte in honom i ambulansen, det sista, så sa jag till Leif, sa jag. Mästerlotsen är med dig ombord. Mästerlotsen. Och då öppnar han ögonen och så ropar han halleluja! Och sköterskan var där, ambulanspersonalen var där och jag såg hur de brast ut i ett leende. Han visste vad det var frågan om. Mästerlotsen är med hela vägen. Och Leif, han brukade läsa en väldigt fantastisk dikt om örnen. Och låt mig få läsa den också. Faran nämligen, man kan ju sätta en fågel i en bur. Och en kanariefågel anpassar sig ganska bra i en bur. Och kan sjunga och kan prata kanske, en kanariefågel ännu vackrare. Småfåglarna i bur, det hade vi när våra barn var små. De spred en massa överallt, så det fick ju vi hålla på att städa. Men det brydde de ju inte om, utan det var roligt att ha en fågel i bur. Men tänk, en örn i en bur. Det skulle vara väldigt tråkigt att se, va? Många fåglar kan anpassa, men jag tror aldrig att en örn kan anpassa sig i en bur. Och möjligtvis att den som skrev den här dikten hade sett hur en örn hade blivit fångad. För så här skriver författaren till den här dikten. Om örnen, en rymdernas konung var han, född upp på klippans krön. I solljus han badade vingen och njöt utav friheten skön. Men nu satt han där, en fånge beskådad av alla i byn, och sände trånade blickar upp mot den blånande skyn. Men hur blev den friboende fångad? Vem lade i rymden sitt nät? Ack, örnen sig sänkte mot jorden, och där han fångar sig lät. Vi är och födda till frihet, till glädje, lycka och fröjd. Vår ande är skapad att svinga sig upp mot strålande höjd. Men många har lockats av världen där farorna ligger på lur. De sänkt sina vingar och sitta som örnen i bur. En örn kan bli fångad. Författaren skriver, vem lade i rymden sitt nät? Ingen la sitt nät i rymden för att fånga örnen. Men han sänkte sin blick emot jorden och kom nära det nät som människorna kastade ut för att fånga honom. Ack, örnen sig sänkte mot jorden, och där han fångade sig lät. Och det är det Paulus menar när han säger, låt er inte anpassas till den här tidsåldern. Det vill säga, det förändras hela tiden. Människors tyckande och tänkande, det är ju därför han liksom nämnde om det här. Modet förändras. Men evangelium står över det som kan kallas modernt eller populärt just nu. Låt er inte anpassas. Vi vill ju inte vara som amishfolket i Amerika som ska så hästa istället för vagnar, för de ska liksom bevara. Det är inte det det menar. Men låt ert sinne inte anpassas efter världens sätt att tänka och resonera. Och det är den debatten vi ser idag. Hur kan vi vara en relevant kyrka om vi inte går med på det och det? Om vi inte anpassar oss på det och det området? Vågar vi sticka ut genom att säga, vi tror på äktenskapet mellan man och kvinna. Vi tror på det utan att döma eller diskriminera någon. Men vi tror att det är ett bibliskt fundament. Vi tror att Gud älskar alla människor oavsett vilken läggning. Men vi har vissa principer där Bibeln målar ut för oss. Det här är kanske inte populärt idag, men kanske imorgon man förstår det. Vi vet det här med könskorrigeringarna som har blivit en sån oerhörd debatt. Nu börjar världens läkare och andra säga ifrån. Och så det är helt orimligt som det har varit att man själv i 13-14 års åldern kan bestämma sig för en korrigering som man sedan ångrar. Och man har sett att flera av dem som har låtit sig gå igenom de här korrigeringarna, de blir så deprimerade att de tar livet av sig. Så nu säger man inom de världsliga disciplinerna, vi måste vänta med det där. Och kyrkan har sagt hela tiden, låt oss istället stärka detta. Uppmuntra flickorna och säga att det är fantastiskt, du är skapad som du är, du behöver inte skämmas för det. Och en pojk är en pojk och inte hen, utan vi är skapade. Sen får vi naturligtvis visa stor barmhärtighet, för det finns naturligtvis människor i gränstrakterna här, och vi ska använda all den nåd och visdom. Men vi kan göra det genom att vi också står på Bibelns budskap. Uppmuntra människor, var stolt för den du är. I Jesu namn. Låt oss inte fångas utav allt det som rör sig kring oss i världen, och då ska vi se han som är med oss vid starten. Han hoppar inte av i farten. Han är med oss hela vägen. Ska vi stå upp och prisa Herren? Tack Jesus att vi får samlas på det här sättet. Gräv oss ner i ditt ord. Ta exempel ifrån naturen i din skapelse Jesus. Och applicera det också in i ett andligt förhållande. Låt detta metamorfos, denna förvandling, denna förnyelse äga rum. Låt den här veckan, den här helgen som nu ligger framför oss innebär att vi förnyas och förändras i vårt sinne och vårt tankesätt. Jag ber det så i Fadern, i Sonen och den helige Andes namn. Amen. Gud välsigna er. Amen. Fick ni någonting? Ja. Tack för det. Har ni fått någonting, då är jag tacksam.